Ska vi gå vidare framåt i tiden lite grann. 1986 då det var ju så att skillnadsspelet gick ju i konkurs, men det gick ju i förlust så att säga. Och då kom ju den briljanta idén ifrån Bertil Erfström om en dansbandsvecka i Malung. Och den startade då första året 1986. Och då vill jag minnas att det var mellan 3 400-3 500 på hela veckan. Idag har vi alltså upp mot över 50 000 den här veckan. Var du med på det här?
Ja, alltid. Jag var med när de första diskussionerna kom. Då satt jag i Folkparkets styr. Då var inte jag kommunalråd. Och sen, men vi visste inte då. Vi var ju talade med Yngve om det. Men han ville ju inte att kommunen skulle gå in och subventionera.
Nej.
Utan sen när jag blev kommunalråd, då var det mycket lättare. Då drev jag ju igenom att förlustgaranti på dansbandsveckan. Och första året så gick den ju backen 35 000.
Ja, ja, ja.
Men sen har de klarat. Men utan att de har ju inte startat utan en garanti från kommun.
Nej, det är klart.
Nej.
Hur säger 82 blev du kommunalråd och hur långt tidigare var det här som ni tog upp det här med dansbandsveckan?
Ja, det var ju det började ju att vi var ju tvungna att hitta på någon. Vi sa ju det lär ju att bli något mer. Och så kom vi, gjorde de ju succé den här visfestivalen. Och det, den diskussion så okay, kan man inte gå och ha dansbandsgrejer. Och sen när vi fick Leif Frans som turistchef, då var ju han väldigt positiv till det här.
Ja, just det.
Så då, och sen då var det ju brist på tjejer, så lånade vi en tjejturnering i fotboll samtidigt.
Just det.
Ja, så att nej, så det var för att han var väldigt drivande på det här. Utan han så tror jag han var polisanmäld av dem i Särna, vet du. De hade ju en dansgrej de uppe där då. Han var uppe och annonserade på Grästavl och det var ett jäkla liv.
Ja.
Och de ner på Bullsjön och slog upp på alla husen från Särna.
Ja.
För det var krig.
Okay. Ja, alla åldrar är ju med på dansbandsveckan idag. Du ser ju liksom, det är ju både...
Ja, det är positivt. Och sen var ju, kan man tacka Leif Frans, det som dansbandsveckan har blivit stor på, det är ju tack vare Grönlandsparken.
Ja.
Det är Leif Frans. Jag kan ta om för det första, vi skulle ha uppträdande i Grönlandsparken. Då skulle vi ta 20 kronor. Och jag och Leif Frans stod och skulle ta betalt. De skällde ut oss in i helskotta, så vi sa, det här måste vi hitta på något annat. Så då skulle vi få av företagarna, affärsmännen istället, och finansiera det.
För de pengarna fick ni in på korv och försäljningen i tältet.
Ja.
Så att det gick liksom på ett ut så. Med det då. Men det var ju ett. Och jag vill minnas att i början så då var det inte alla orkestrar. De ville ha extra betalt för att uppträda där. Jag ska nämna, för det gör ingenting lokalt så här. Sten och Stanley, de var ju emot det här. Och de ville alltså inte uppträda på grund av att de skulle behöva uppträda gratis. De ville ha utöver sitt gage och på parken. Men det var ju så många som gick emot det där, och de andra, deras kollegor. Så att de var ju tvungna att ge efter det. Men man kommer ihåg det där. Sen blev ju de jättetrevliga orkester. Men just det där att de inte skulle ta det gratis. Alltså.
Nej. Och det är en väldigt PR för orkester.
Ja, jag menar det.
Ja. Så det är Grönlandsparken. Därför har dansbandsveckan blivit så stor.
Ja.
Folk åker hit och en del går inte på parken, utan de sitter nere i Grönlandsparken och roar sig. Och det är gratis. Det är ju det som är vitsen med det.
Så har de ju husvagnar med sig. De loggar mat där och så har vi hela ishallsområdet där de har liksom abonnerat plats. Och så för att inte tala om vi privatpersoner som har villor och hyr ut och allt det här. Det är ju jättebra.
Det är enorma pengar.
Ja, verkligen. Så där är. Men du vill väl ändå påstå att Bertil Erfström är grunden till idén?
Jo, det påstår jag. Men sen har ju att Leif var så positiv som turist. Så betyder det ju väldigt mycket.
nu gick ju det här, alltså skillnadsspelet de här sista åren på 80-talet då, då, 19, jag tror 84 då hade man mellan 7-8 tusen på den här vad heter det, midsommarloppet. Loppet, ja. Mm. Och det tycker jag faktiskt väldigt synd att det lades ner.
Ja.
Och det tycker jag att man kunde ha gjort en annan sak på skidtävlingen, att man hade tagit in alltså juniorer till exempel, som inte har kommit fram så att säga. Folk vill se tävling och sådär, och det behöver inte vara de här stora fräsarna som alla
men
gånger.
Men problemet var ju inte bara det, utan det var, det regnade ju bort de där när det gick som sämst. Det var ju ösregn på midsommarafton när det loppen av fjol.
Ja, okej, okay, att det blir, men alltså,
men då skulle ju aldrig ha lagt ner det.
Man får ju inte ta det så allvarligt, va? Och det gjorde inte skidåkarna heller, utan de tog det här som en del i uppladdningen från de stora loppen,
ja,
alltså,
ja,
vid sidan om. Så att det är klart att det där kan man väl resonera om, alltså, du har ju 730 kubikmeter som du ska köra ut,
ja.
Då får man köra ut det lite senare då, så att säga, och få folk till det, och,
ja, men det var ju...
och sen ta bort föreställningen på den dagen. Och,
ja,
och liksom ta mer plats där. Och kan hända två föreställningar på skillnadsspelet en annan dag,
ja,
så.
Men det gick ju bra det här ändå.
Ja, det gjorde det,
ja.
Men det var, det, alltså det är fel, det är fel att lägga ner det.
Ja, det var dumt.
Och det här med skillnadsspelet, det får man absolut inte lägga ner.
Nej, för... de gjorde ju det, jag var ju så arg. Så jag har aldrig varit så arg ändå. Men de beslutade, de tillsatte ju en ny styrelse. Och de la ner det, det var det de gjorde. Jag frågade, hur kan ni lägga ner någonting? Och så tokigt, men så
det är ju det att det kostar ju mer att ta upp det sen.
Ja, visst. Och sen när du tar bort någonting, så är det svårt att bygga upp det igen.
Ja, det menar jag.
Nej, så det är ju så tokigt som allra helst.
Ja.
Och framförallt så när skillnadsspelet, så drog det ju hit, så vi hade full campingen på Bullsjön.
Ja.
Och under midsommarhelgen, för att de var på skidloppet och sen var på skinnarspel.
Ja, visst.
Och sen när det försvann, då minskade det ju på campingen.
Ja, jag visst. Jag menar, det här var ju också, om man jämför det med Dansbandsveckan,
ja,
så var det ju också en folkfest för flera generationer.
Ja, ja, ja. De försökte ju konkurrera i Vånhus och köra på midsommardagen med skidlopp, men det gick inte.
Nej. Nej, visst.
Nej, det där skidloppet, det var bra.
Ja, ja, visst, absolut.
Men pappa din gjorde mig nervös ett tag. Jag var ju med och hade hand om det där. Han flög de här från Norge. Och vi skulle till och starta lopp. Och norrmän såg vi inte. Men så fick vi se flygplanen komma. Kom han med dem. Norrmännen som skulle vara med. Så
det var roligt att höra.
Då sköt vi på loppet.
Han kom i sista stund med dem.
Ja, ja,
ja.
Då han var uppe med mor. Han var nog på träningsläge inom fjäll i Norge.
Ja. Och han får dit och hämta dem ensam, alltså. Tog in det eget med, ja, så att absolut. Det här var ju faktiskt, om man får säga det, att skidloppet, det var ju pappas idé, vet du.
Ja.
Ja. Han hade varit i Hamar i Norge året 1970 och sett en sån här skidspel på konstgjort snö, som det var inte riktigt inte. Utan det var konstgjort snö på sommaren. Och han tog med det här och de hade då det första året 600 kubikmeter i en frys.
Ja, jag vet.
På Hemköp, du?
Nej, det var...
Var inte
det? Nej, det var... Vad hette de då? Som var... Jag var ju där, ja.
Var inte Epa då?
Nej, det var på andra sidan... vad hette? Hakon. I fryshuset på Hakon, som låg på andra sidan järnvägen.
Säger du här?
Ja, för jag var ju där och där gjorde de påsar och la snö. Och du vet om det, det blir ju, i det fryshuset, så blir det ju is istället. Så de hade ju ett helskott av att sönder det.
De hackade den.
Ja, och det var ju olyckligt. Sen vet jag en som har sett ett sånt här lopp, och så sa, det var Ulrik Jonsson som satt i på Folkeparkets styrelse. Han var i Norge också. Och där täckte de över det med sågspån. Så.
Ja, ja. Precis.
Ja,
så och då höll det ju. Och ja, det visste de här gamla skogsarbetarna om. Mm. Att hade en sågspån på snö. Så då låg den kvar även om solen sken. Ja. Ja, men du, då kommer pappa ihåg fel då. För han sa Hemköp.
Nej,
nej, det var på andra.
Hakon. Okay.
Ja, ja. Ja, men vad bra.
För du vet hemköpare, de hade ingen då.
Nej.
Fanns ingen hemköpare.
Nej, okej, okej, okej.
Hakon hette.
Hakon. Vad var det för företag?
Ja, de levererar ut till alla kött och allting sånt där råvaror. Mm. Det var ju Hakon överallt. Det var ingen affär, utan det var, de levererade ut till affärerna.
Ja, 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 ja.
Och så de hade fryshus där på. Det är ju rivet nu det. Det var de brände de ju ner brandkorn förut.
Ja, ja. Ja, de blandade ihop med
det. Ja, det har blandat ihop.
De tog till Hemköp då. Alltså de levererade
till Hemköp. Ja, de levererade till
Hemköp. Ja, så han gör. Ja, ja, ja. Och jag tänkte väl, det hade jag. De hade väl inte sådana stora lokaler.
Nej, nej, men det hade jag nere i källaren där.
Ja.
För det var jag att montera in när de gjorde det där. För jag, då jobbade jag i början på 60-talet som elektrikerlärling.
Okay.
Och då drog vi kablar där nere i det där fryshuset.
Ja. Nej.
Det var rätt stort.
Ja, 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 jag förstod.
Täckte hela huset under.
Ja.